Nu är vi igång och då har vi kommit fram till lektion 26 och då är vi inne på skapandet av människan. Det är alltså översikt av kristen lära 1 och skapandet av människan, lektion nummer 26. Vad vi ska titta på här, det är först och främst där skapelsens karaktärsdrag. Vi sa tidigare här att det är bara Bibeln som kan ge oss information om hur de här sakerna gick till. Står att den var planerad av Gud. I första Mosebok 1:26 så står det så här att, eller rättare sagt i första Mosebok 1:25. Vi kan titta på det här så tar vi lite tid här, ska vi se. I vers 25 så står det: Gud gjorde vilda djur på deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och alla kräldjur på marken efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Men det intressanta är sen att när i vers, ska vi se här, vers 31, där har han redan skapat människan och då står det: Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Så det gick från att vara gott till mycket gott. Och vi har ju Kurt här ibland i kyrkan. Och han har ju ett uttryck då som han säger att människan är skapelsens krona. Och det är ju så att den här världen var inte komplett förrän Gud hade skapat människan. Och människan var ingen eftertanke. Ungefär som att Gud hade skapat hela världen och hittat på massa olika djur och allting var helt fantastiskt. Tänker jag skulle skapa en människa också. Nej, människan fanns där i Guds tankar redan från början. Men den människan kom inte in i bilden förrän vid en viss tidpunkt. Den var direkt speciell och omedelbar. Återigen, vi tror inte att det fanns några för stadier till människan eller halvmänniskor eller undermänniskor eller någonting. Alltså ingen evolution här, utan människan skapades fullt färdig. Det här är också någonting som är väldigt intressant, för evolutionen vill på något sätt pålysa eller påvisa att vi blir intelligentare och med varje generation, och vi kommer på något sätt också att lösa alla våra problem om vi bara får mera tid. Men faktum är att egentligen är människan, eller blir människan, inte smartare och smartare, utan snarare dummare och dummare. Av den anledningen att när människan föll så sa Gud: döende ska du dö. Man dog andligen omedelbart, och så småningom så dör vi fysiskt. Det står inte så, men i hebreiska står det alltså: döende ska du dö. Alltså det är mer än att bara helt plötsligt så dog människan andligen, men så småningom dör vi fysiskt, och kontinuerligt så dör också själen på det sättet att människan är på väg en nedåtgående spiral.
Jag noterade det här, det står första motsvarigheten till 3, när Eva blev lockad av ett träd, så står det att det var lockande för man fick förstånd av det. Vad betyder det? Alltså, för att om de föll, om de åt av trädet och om de fick förstånd av det, hur kan de bli dummare, så att säga?
Men alltså, okej, jag säger någonting kort om det, men sen måste vi ta upp det efteråt, för annars kommer vi helt från ämnet. Men alltså, människan var av en helt annan kaliber innan fallet. En helt annan kaliber. Alltså vi var helt otroligt kunniga och duktiga. Jag tror att vad Gud har gjort, det är att han har lagt locket på för att själv skydda oss ifrån att inte gå under i vår dumhet. Så att människan har liksom förlorat i fallet otroligt mycket av sin kunskap, av sin förmåga att göra saker. Alltså det som, att man blir förståndig, det var ju det att man kunde skilja mellan gott och ont. Innan detta så visste människan ingenting om Satans möjlighet att influera. Fallet hade redan skett där ute. Lucifer hade redan fallit och blivit Satan. Demonerna fanns redan. Men de hade inte tillträde till människorna om de inte åt av trädet. Så att vad Gud gjorde genom trädet, det var att pröva människans vilja. Så när människan då fick det här valet och Gud tillät frestelsen, ormen kom in och frestade och liksom de hade utrustningen att kunna säga nej, men de valde, ja, då föll människan och fick på det sättet förstånd att skilja mellan ont och gott. Alltså de fick ett medvetande om att det finns en ondska, en uppror mot Gud som vi kan så att säga förena oss med där ute. Det fanns inte innan, så det är vad som menas med förstånd. Men det är inte det att intellektet eller IQ:t blev högre bara för man åt av trädet, utan människan föll istället. Och på något sätt är det så att det, våra gener på något sätt, alltså de här sjukdomarna, allting, det förstärks ju egentligen för varje generation. Anledningen till att vi är så smarta idag, det är ju för att vi har lärt oss att genom erfarenhet att lagra kunskap. Men det är inte det att människan är liksom på en högre nivå nu. Tvärtom, så var människan högre. Alltså döende ska du dö. Men okej, okay, ja, vi tar gärna upp det sen. Men låt oss gå vidare bara nu för lektionens skull. Och människan utvecklades inte heller från något djur eller någon lägre form av skapelse. Det står att människan är skapad från stoftest. Och det är inte någon sån här allegorisk form för att det var något djur eller någon annan lägre skapelse, utan vi skapades verkligen ur stoftet. Och återigen, samma argument som vi använder, att vi har kommit från stoftet, det använder också vetenskapen. Man säger att alla de här grundämnena som finns i människan finns också i marken och i havet, och så har man sagt att man har kommit. Men det är ju därför att människan har kommit ur denna, alltså Gud skapade världen ur intet, den oorganiska världen, men människan skapades ur stoftet, och därför innehåller vi samma sak. Det är därför som på begravningar man hör, från stoft har du kommit, till stoft ska du återvända. Alltså att människan bryts ner egentligen, alltså den kropp som vi har här, även om vi väntar den på en uppståndelsekropp, men att liksom, det, vi kommer från stoftet, vi återvänder till stoftet. Det är två aspekter på skapelsens karaktärsdrag C här. Gud använde stoftet och han andades in den här livsanden till henne och blev levande. Och det står egentligen samma sak om djuren, men de är inte skapade till Guds avbild, och de har inte på det sättet fått den här livsanden. Växtriket har en kropp, djurriket har en kropp och en själ, men människan har en kropp och en själ och en ande. Och det är anden som gör oss gudsmedvetna, och det är också därför som människan på det sättet är unik och annorlunda och överlägsen djuren på det sättet på alla sätt och vis. Men evolutionen påstår ju då givetvis att vi har utvecklats från de här lägre formerna och så vidare. Men det var, vi kan se här, ja just det. Så sen har vi naturligtvis det här fallet då i första Mosebok 2, 21-23, hur Eva skapades av ett revben. Och det här är ju någonting som får människor att skaka på huvudet och skratta och håna. Menar liksom att det här är ju fullständigt absurt. Det är hemma i sagovärlden. Men så säger Bibeln och vi tror att det är så. Och om Gud skapar ur intet, varför kan han då inte skapa, och han skapar ur stoftet, varför kan han då inte skapa också ur det befintliga materialet, nämligen Adams. Och det är intressant att någon har sagt att varför valde han ett renben? Jo, därför att kvinnan ska inte vara under mannen och inte över mannen, utan vid hans sida. Och därför skapade han en från ett renben. Är det symboliskt? Jag tror inte det. Jag tror att det är bokstavligt. Och jag har inga problem med en allsmäktig Gud som har skapat hela universum med miljarder, miljarder, miljarder galaxer. Varför skulle han inte kunna skapa en kvinna av ett renben? Men så står det i alla fall. Vi går vidare där. Mönstret för människans skapelse. Där har vi någonting som i första Mosebok, första kapitlet och vers 26 och 27 står det att hon skapades till hans avbild. Och den här avbilden som människan är skapad till Guds avbild, men nästa generation människa är skapad till föräldrarnas avbild. Och det är ju intressant, när vi ser barn så ofta så är de ju då lika föräldrarna, inte bara i utseendet utan också i sättet många gånger och så vidare. Och det är ju bara en liten ska vi kalla det bild av hur vi är avbilden. Det finns ett antal skriftställen som Bibeln tar upp, bland annat som handlar om dödsstraff, som handlar om att vara om huvudet i ett sammanhang. Och också begreppet om rätt tal. Alltså alla de här sakerna har att göra med att människan är skapad till Guds avbild. Att döda en människa är väldigt allvarligt enligt Bibeln. Och också att tala illa om en människa är väldigt allvarligt, därför att hon är skapad till Guds avbild. Det här är Jakob 3:9. Och det är intressant därför att jag vet, jag har inte prövat det här, men kanske man skulle göra. Men om man pratar illa om en hund exempelvis, eller en katt, så mår man antagligen inte så jättedåligt eller dåligt för det. Om man behandlar dem illa gör man säkert det, men om man skulle liksom säga någonting. Men om man talar illa om en människa som är skapad till Guds avbild, så ser Gud väldigt allvarligt på det. Så att människan är inte bara en högre form av skapelse. Aha, vi är lite smartare än schimpanserna och vi är lite duktigare än hästarna eller vad det nu kan vara. Men det handlar verkligen om att vi är skapade till Guds avbild, och därför är människolivet så heligt. Därför är människolivet så oerhört viktigt att värna om. Jag läste precis här om den 14 december tror jag det var. Jag fick någon information här om att det är en speciell dag som Ja till livet arrangerar. Och man har som ett tema då liksom livets dag. Att man på något sätt lyfter upp de här frågorna. Och det är naturligtvis framförallt just runt abort, men också när det gäller dödshjälp. Och det här är saker som jag gärna pratar om, men det hör inte till den här kursen. Och därför kan jag inte ta upp det, för då fastnar vi där och så går vi inte igenom det som. Men här är jätteintressanta, otroligt viktiga ämnen som så att säga hör till en annan bibelskolekurs som vi får ta vid ett annat tillfälle. Men under punkt 2, mönstret av människans skapelse, så A, så står det betydelsen av orden avbild och likhet. För det är två olika ord som används här. Att människan skapades till Guds avbild och till hans likhet. Och det låter ju för oss då, avbild och likhet, det låter som två synonymer mer eller mindre. Och vi behöver inte lägga för stor vikt vid det, men det är två olika ord i hebreiska. Tselem, som är då för avbild, och dimuth för likhet. Och det här, man kan säga att tselem är mera en formad avbild, en slags representativ figur eller en avbild i konkret mening. Medan det här andra ordet som är likhet då, dimuth, det har en, ska vi säga, lite mer abstraktare mening, eller ett slags ideal som det talar om. Men jag vill inte gå in på något hårklyveri här, därför att det, alltså de här orden är ganska lika, men många gamla kyrkofäderna, de skilde ofta på det, att Selem talar om den fysiska delen och dimuth talar om den, ska vi säga, etiska delen eller moraliska aspekten på människan. Men jag vet inte om det egentligen går att läsa ut så. Men det är två olika ord som används där. Betydelsen av det här begreppet eller konceptet då. Det finns lite olika synsätt. Den kroppsliga eller kamliga fysiska synen. Man menar att det inkluderar människans totala varelse. Att vi liknar Gud också rent fysiologiskt. Men samtidigt säger Bibeln att Gud är ande. Har då Gud en kropp? Judarna såg alltid människan som i en slags helhetssyn. Man delade inte på ande, själ och kropp på det sättet. Och det kan vi heller inte göra. Vår kropp kan inte existera fristående från själen och anden uppenbarligen. Så egentligen, vi vet inte. Problemet med oss är att vi försöker att se på det jordiska och naturliga. Och sen tro att vi där igenom ska kunna förklara någonting som handlar om Gud. Det går inte. Utan vi måste vända på det. Att Gud har etablerat någonting. Och sen ser vi här på jorden en del bilder. Exempelvis, vi tittar på ett jordiskt äktenskap och så försöker vi att se, aha, men församlingen ska vara gift med Kristus i all evighet. Vad innebär det? Och vi börjar i fel ände. Istället för att säga att okej, det här, det är verkligheten. Kristus och församlingen är gifta. Vad betyder det? Ja, vi ser en liten del av det här på jorden i form av en bild, nämligen det mänskliga äktenskapet. Det jordiska. Så att när det gäller det här att liksom vi skapar det i hans avbild, hans likhet, inkluderar det också det fysiska. Ser Gud ut som oss, eller rättare sagt, ser vi ut som honom? Vi har inget riktigt svar på det, och jag tror inte att vi behöver fördjupa oss allt för mycket i det. Det finns en annan syn, den som man kallar den okroppsliga synen. Så menar man att avbilden och likheten syftar egentligen bara på aspekter på personligheten, alltså moral, att vi kan råda över skapelsen, att vi kan använda vår vilja och så vidare. På det sättet är vi lika Gud. Men så finns det då den här kombinationssynen. Människan har en kropp. Och Bibeln säger att Gud är ande. Men ändå är ju vår kropp en del av vår avbild av Gud. Vi kan liksom inte förklara bort det. Nu har vi en fallen kropp, skapelse. Fysiskt så vet vi att vi kommer att dö så småningom. Men att vi också kommer att få en uppståndelsekropp. Så att kroppen är ju liksom inte någon mindre värd del av människans helhet. Så om det står att vi är lika Gud, kanske det kan också inkludera den kroppsliga aspekten på det, så vidare. Och eskatologiskt sett, alltså när vi talar om framtiden, så är vi förberedda för att ha andliga kroppar. I första Korinthierbrevet 15:44 så står det att vi kommer att få uppståndelsekroppar. Så Guds avbild betyder också att vara en levande varelse. Och människan är inte bara en levande varelse, utan också en varelse som är lik Gud, med vilja och intelligens och kapabel att göra beslut. Så att jag menar att den här kombinationssynen är kanske den mest viktiga, eller mest riktiga, menar jag, förlåt mig, inte riktiga, riktiga är därför att vi vet inte liksom vilka aspekter Är det bara den immateriella människan som liknar Gud, eller är det också den materiella? Vi vet inte, men en dag får vi se. Det finns ett antal olika synsätt, men jag tror inte vi går in på det riktigt, vad det innebär. Ni får titta lite i boken där också. Vi kan gå vidare där. Jag tror bara det jag vill titta lite grann på här istället, det är nummer 3. Överförelsen av människan som varelse. Ska se där. Där står det så här, eller där hittar vi det här. Då står det så här att alltså vi vet ju då att när vi föds så gör vi det därför att den kroppsliga människan förs över. Man och kvinna kommer samman och rent fysiologiskt så blir det barn, och så funkar det i generation efter generation. Men den immateriella människan, alltså människans ande och själ, hur överförs den? Det här är någonting som liksom, vad kommer den ifrån? Och det finns egentligen 3 olika synsätt, och de är skrivna där. Tidigare existens, skapelse, eller vad man kallar för, jag vet inte om det finns ett svenskt namn för, traducianism. Traducianism säger vi på svenska då. Jag ska förklara vad de säger här allihopa. Men i första Mosebok 5:3 så står det så här. När Adam var 130 år fick han en son som var lik honom, hans avbild. Han gav honom namnet Set. Här ser vi att det är inte bara människan som är lik Gud, utan också Adams son var lik Adam. Så den här avbilden, den fortsätter i generation efter generation. Och människan är materiell, fysiologisk, men också immateriell, ande och själ. Och då är frågan, hur överförs den immateriella delen av människan? Och en sak jag ska säga innan det är också det här att, är människan verkligen fortfarande? En del menar att om människan föll, då förlorade vi den här avbilden eller likheten med Gud. Men det är faktiskt inte vad Bibeln säger. Vi är fallna, totalt depraverade och i behov av frälsning. Men det här att vi är skapade till Guds avbild, det är fortfarande någonting som Bibeln bekräftar och stryker under. För om ni tittar på de här olika ställena så står det på flera ställen att människan är skapad till Gud. Till Guds avbild, även då man talar om människan i egenskap av fallen människa. Men de här 3 olika sätten då som man tror att den immateriella människan förs över från generation till generation, det var det här tidigare existens då, A. Och det här är egentligen det synsättet som finns i den österländska världsbilden. Vi träffar på det här väldigt mycket i hinduismen och buddhismen och andra österländska filosofier. Men också mormonerna har den här synen. Och även gnostiker. Nu ska vi inte gå in på vad gnostiker är, men jag vet inte om ni har kommit i kontakt med mormoner. Men det är väldigt intressant därför att de tror så här att människan, ni vet, mormonkyrkan, de praktiserar ju månggifte. Och det får man inte göra då inom de flesta länders lagar. Men i den mån man kan komma runt det där, och förr i tiden innan de här lagarna blev till, så praktiserade man det här. Men i vilket fall så vill man ha många barn. Och anledningen till det är därför att man tror att där ute i rymden så finns det massa själar som saknar kroppar. Och de här själarna behöver ha en kropp. Och därför så menar man att själarna, de skapades redan på förhand. Och människan behöver då så att säga, eller när en människa blir till, så får hon bli vid en själ som finns där ute. Alltså det här har ingen biblisk, vad heter det, grund överhuvudtaget. Jag bara förklarar hur en del talar om det. Men även Plato, det vet ni vem Plato var, alltså grekiska filosofen, en av de absolut största. Så platonismen undervisar faktiskt detta, att liksom det finns en det är också därifrån reinkarnationstänkandet ofta kommer väldigt mycket, att man återföds och man får bli vid en annan själ och så vidare. Men inkarnation, vet ni det, att för 40 år sedan ungefär, säg på 60-talet, så trodde kanske några procent av Sveriges befolkning på reinkarnation som en möjlighet. Inte det att man hängav sig åt det, men som en möjlig tanke. Men idag så visar undersökningar lite olika saker, men faktum är att många undersökningar visar att minst hälften av svenska folket kan tänka sig att reinkarnation är en verklighet. Det betyder inte att man tror på det 100%, men man kan tänka sig. Så man ser att på bara en generation så har alltså det här synsättet förändrats väldigt mycket. Och det är skrämmande, men det är så. Den österländska tänkesättet, det kommer in bakvägen i västerlandet via yoga, meditation, olika såna här grupp, vad heter det? Grejer som man sysslar med.
New Age
också en väldigt mycket via New Age. Men totalt obibliskt kan vi säga att det är. Och reinkarnationen står i direkt konflikt med den bibliska undervisningen om evigt liv och om ett evigt straff. Hebreerbrevet 9:27, det är människan ålagt att en gång dö och sedan dömas. Men det här är på något sätt då den synen, nu ska vi inte hoppa in på det, men den västerländska synen på reinkarnation, återfödelse, där har man gjort det till någonting väldigt positivt. Man är så självgod, man tänker att nästa gång jag återföds så blir jag någonting bättre, eller jag får själv välja ungefär. Men om man tittar på de människor som är fast i dessa diaboliska religiösa organisationer där faktiskt man ser hur de lider under detta och vet att liksom synden och detta måste straffas i hundratals, tusentals generationer som kommer, återföds och liksom hamnar. Där är det en plåga, någonting oerhört jobbigt. Så att den västerländska synen på det här, det är många gånger inte alls så som det undervisas i österlandet. Det är bara en popularisering av det. Man har tagit det bästa, plockat russinen ur kakan som det heter. Men i vilket fall så är det förexistens som en del menar, även inom vissa kristna kretsar. Men det har ingen biblisk grund och vi tror inte på det. Men sen finns det två andra synsätt, och det är skapelse, direkt skapelse, eller det här traducianism. Och skapelse, faktum är att både katoliker och av någon anledning som jag inte riktigt kan förklara, många reformerade troende, alltså som lutar åt kalvinismen, eller inte lutar åt kalvinismen, reformerad teologi och kalvinism är egentligen synonymer. Men där träffar man ofta på det här synsättet. En känd teolog, Charles Hodge, som jag har några böcker med, han står för det här. Och man menar, eller de menar så här, att Gud skapar själen vid befruktningsögonblicket. Så i det ögonblick som befruktningen äger rum, så påbörjas den fysiska människan. Men i samma ögonblick får människan en själ som Gud skapar i det ögonblicket. Och då är det så här att eftersom Gud då skapar den här själen, och den kommer direkt från Guds hand, den är inte en del av den här biologiska funktionen där generation efter generation kommer, ja då är ju den fullkomlig, så då borde ju inte den vara syndig. Men den blir syndig i det ögonblick som den förenas med människans kropp. Därför att människans kropp är i den här världen och blir syndig på det sättet. När den kommer i kontakt med den nedärvda synden som den då gör genom kroppen, då blir den syndig. Så det är inte det att människan föds utan att vara syndig, utan det är man. Men man menar att själen skapas vid befruktningsögonblicket. Med andra ord, Gud skapar fortfarande. Men den tredje och sista synen, som är traducianism, där är det liksom att själen är överförd tillsammans med kroppen. Och det är alltså en process av det här naturliga fortplantandet. Och det betyder att Gud, eller det finns inga indikationer på i Bibeln att Gud skulle skapa nya själar. Det betyder inte att det inte skulle kunna vara så. Därför det finns många duktiga, tunga, reformerade teologer som tror detta och säger detta. Men faktum är att det talas inte om några nya sådana här skapelseakter av själar. Utan när Adam, så att säga, jag är dålig på att rita så att jag tror jag struntar i det här. Alltså Adam kallas ibland för mänsklighetens huvud. Och vad innebär det då att han är mänsklighetens huvud? Jo, jag gör ett huvud här. Huvudet är större än kroppen här i min.
Det kan det vara.
Det är helt okej, eller?
Ja, absolut.
Okej. Det är alltså Adam. Gud skapade Adam. Adam föll. Okej. Vi sitter här idag därför att vi hade en mor och en far. Vi kanske inte känner det till dem. Det kan vara möjligt. Men någonstans fanns det en mor och en far. Men om nu, säg, vår farfar eller farmor eller mormor och morfar, alltså om någon i de här tidigare generationerna hade dött, och då hade inte vi suttit här idag, därför att vi fanns i våra föräldrar, och föräldrarna fanns i sina föräldrar, föräldrarnas föräldrar fanns i föräldrarnas föräldrars föräldrar. Och sen kan vi alltså gå hela vägen tillbaka till Adam. Så när Adam föll, då föll också hela mänskligheten. Därför att hela mänskligheten fanns i Adam. Här är alla generationer nu som ska komma. Vi fanns i Adam. Det är därför vi har en arvsynd. Därför att Adam syndade och vi syndade i honom. Vi kunde inte välja detta, men vi gjorde det. Men vad kallas då Kristus?
Den andra Adam.
Just det, han kallas för den andra Adam. Och på samma sätt som, jag vet inte om det är hädelse nu.
Man ska skratta mycket.
Han blev nästan.
Har du inte sett varför skallarna ritar här i min?
Jo, jag vet.
Han har lite större kropp i alla
fall. Ja, han har lite större kropp. Okej. Okay. Så vad händer då? Jo, det står att när Kristus då lever, när vi tror på honom, då står det att vår gamla människa dog i honom, och han skapar oss på nytt. Andra Korinthierbrevet, som ni känner till, 5:17, står att vi är nya skapelse. Så när vi blir födda på nytt på Kristus, genom Kristus, ja, då helt plötsligt alla nu som tror, de är i Kristus. Och det betyder att på samma sätt som alla föll i Adam, så blir alla återupprättade i Kristus. Så han är huvudet för alla de som tror. Adam är huvudet för alla de som inte tror. Och det finns inget mellanting. Antingen är jag i Adam, förlorad, på väg till helvetet. Eller är jag i Kristus, frälst, på väg till himmel.
Ja, jag måste rita ett mål mot himmelen.
Okej.
Okay. En pil upp dit.
Okej.
Okay. Att vi får väl väg dit.
Okej. Okay.
Från magen upp.
Från magen upp, okej. Okay. Så, okej. Okay. Och sen här blir det en liten eld här nu.
Precis.
Okej. Okay. Så. Men alltså det här traducenisen som vi tar, så tänk på det här att så lika väl som vi fanns fysiskt i Adam och föds så att säga in i den här världen, så på något sätt parallellt med detta fysiska så fanns också den immateriella människan. Alltså vi föds in i den här världen. Det är inte så att Gud skapar en själ till eller en ande till, utan liksom människan på ett sätt var färdigskapad i Adam. Och kommer då liksom generation efter generation att födas med också en själ och en ande, alltså den immateriella delen. Så här vi ber just nu att du välsignar i ditt namn. Amen.